helt nytt avsnitt. Välkomna hit till tennismagasinets tennisbord med Linus Eriksson.
Idag ska ni få träffa Stefan Åslin, tränare i Näsby Parks tennisklubb. Näsby Park, som i fjol hade den oerhörda oturen att få sin tennishall nedbrunnen i slutet av sommaren. Stefan har bland annat varit tränare på Linköpings tennisgymnasium, men nu varit i Näsby Park i många år och kan se tillbaka och reflektera över klubbens utveckling under åren som gått. I dagens avsnitt avhandlar vi vilken typ av klubb Näsby Park är och vill vara. Hur håller man sig motiverad som tränare när man varit i samma miljö under så lång tid? Varför spelarens ambition alltid måste gå före tränarens? Och hur Stefan kanske har ändrat sig lite där under åren? Om Björn Sahlin verkligen är så rolig som folk tror? Och vilka krav han ställer på spelarna han tränar? Vi välkomnar Stefan Åslin.
Då är den stora glädjen att hälsa Stefan Åslin välkommen till podcasten.
Tack så mycket, Linus.
Stefan, vi sitter ju i Sollentuna Rackethall här.
Ja.
Och du berättade precis före vi började spela in att det var här resan började.
Ja, det var precis här och precis i det här kontoret där vi sitter nu.
Ja, det är så.
Ja, så var det. Så jag spelade ju här i Sollentuna. Och fick min första tjänst dagen efter jag gick ut gymnasiet, så började jag jobba här.
De headhuntade dig snabbt.
Typ. Ja, precis. Så jag firade faktiskt studenten då på fredag kväll. Avslutningen var på fredagen. Sen på lördag morgon klockan 9 var jag i Norrköping. Och så skulle vi ha ett läger där.
Är det sant?
Det var min första arbetsdag.
Okay.
Så jag lyckades ta mig dit till 9 på morgonen. Så det var så det började.
Det var häftigt.
Så det var full fart direkt.
Visste du direkt att du ville bli tränare eller?
Ja, jag hade faktiskt fuskat lite grann innan då och hjälpt till och haft lite timmar åt klubben. Sen så gjorde jag... Hur var det nu då? Jo, men så var det. Och jag tyckte det var kul och tänkte det är perfekt för jag vet ändå inte vad jag vill göra annars. Det var
lite klassiskt.
Ja, det var lite så det började. Och sen så jobbade jag ett halvår och sen skulle jag göra militärtjänstgöringen och göra lumpen.
Jaha.
I det. Och då när jag låg där i något tält ute på någon övning så slog det mig. Alltså jag kommer ihåg det som om det var igår. Alltså det slog mig att vilket jäkla roligt jobb jag hade liksom. Eller vad roligt det var att jobba med tennisen. Ja. Så att under hela den perioden, jag tror jag låg inne 10 månader eller någonting sånt, så bara längtade jag tillbaks till mitt jobb.
Okay.
Det var som en dröm.
Wow.
För mig att jobba med tennis.
Med sporten tennis eller med liksom personer eller?
Sporten, alltså jag var ju väldigt intresserad av tennis då och det kom väl ganska tidigt med Björn Borg egentligen. Så var då man började titta och sådär, så jag var väldigt intresserad av tennis. Och, men sen framförallt det här att jobba med människor. Mm. Jag tror inte jag förstod det riktigt då, att det var det som egentligen lockade mig kanske allra mest.
Mm.
Utan jag trodde nog att det var tennisen. Mm. Inte att det bara var tennisen så att säga. Mm. Men det har jag förstått mer och mer. Ju längre jag hållit på med det här så har jag förstått att det är det här mötet med människor och att kunna hjälpa någon. Mm. Det är egentligen det som driver mig mest, tror jag.
Hur många år är det du har varit tränare nu? Hur många år blir det?
Ja, jag började ju 86. Så det är ju...
30,
ja, du var ju inte...
5 år någonting.
Du var ju inte född då.
Nej, precis. 89 föddes jag ju. Så, ja, 35 år ungefär då. Men om du säger att du har kommit på under tiden att det är själva mötet med personer eller liksom att lära ut saker då, som egentligen lockar dig mer än tennisen då. Har du aldrig funderat på att liksom byta bransch?
Det har väl funnits någon period kanske, men det, nu är det ganska länge sedan. Egentligen så tror jag faktiskt att det här jobbet summerar ganska mycket av vad jag är intresserad av och jag tycker det är kul. Tennisen naturligtvis som sport, men även möjligheten att påverka, möjligheten att hjälpa till, skapa relationer.
Okej. Efter att du kom tillbaka då från militärtjänstgöringen, var det i Sollentuna du fortsatte som tränare då?
Ja, då fortsatte jag i Sollentuna. Och sen så blev det väl en 5 år här, tror jag.
Okej. Och sen?
Sen fick jag en tjänst ute i Viksjö tennisklubb, som inte finns längre. Nej. Nu är den ihopslagen med Järfälla, men det var ju två klubbar som låg. De låg väldigt nära varandra.
All right.
Och det var ju så här en riktig liten kvartersklubb.
Okay.
Egentligen en tennishall som stod på ett egentligen totalt ologiskt ställe. Och så lite bostadsområden runt och så Viksjö centrum. Så det var ju väldigt familjärt och det var småskaligt. Men där drog vi igång och så var jag ju liksom fast besluten att här ska vi fostra en massa bra tennisspelare. Så att,
gjorde ni det?
Ja, det vill jag nog påstå att vi gjorde. Vi hade duktiga spelare där. Stefan Borg kom ju därifrån. Och Sofia Tillström.
Okay.
Hon spelade ju också där.
Och
det var flera faktiskt. Flera som blev ganska duktiga så där, nationellt. Vi hade en kille som hette Marko Rangelovic som var framme i final i Båstad i 18. Och,
hur gjorde ni för att få fram så bra nationella spelare från ingenting? Vad var nyckeln till det?
Alltså, jag tror att nyckeln var nog att jag ville det så fruktansvärt mycket.
Okay.
Så att det fanns liksom inget alternativ. Det var därför jag gick dit varje dag. Då hade inte jag kanske den här helhetssynen på hur en klubb måste fungera och så att säga alla delar i en klubb. Utan jag hade ju mestadels de då som jag tyckte kunde bli tävlingsspelare. Och ja, jag bara bestämde mig för att de här ska...
Du la ner mycket tid.
Jag la ner jättemycket tid. Sen hade jag ju väldigt bra hjälp då, för då kom ju Valle Manolesco dit också. Så att han och jag jobbade tillsammans. Och det är klart, man kan jobba ganska ostört i en sån miljö.
Ja, exakt. En liten verkstad lite i skymundan.
Ja, jo, men det var det verkligen. Och det var ju... Alltså, det var ju knappt något folk där. Det fanns en liten servicedel som, hade man tur så var det någon som satt där och sålde något. Liksom. Ja. Men ofta inte.
Nej,
liksom.
Nej.
Så att det var, vad ska man säga, det var ingen glassig miljö, verkligen inte. Men vi kunde jobba väldigt ostört där. Vi kunde jobba som vi ville.
Ja.
Och sen la jag ner osunt mycket tid, gjorde jag. På den tiden.
Ja, jag med.
Så.
Det låter ju att du, som att du brann en del för att få fram tävlingsspelare där. Jag vet inte, är det någonting du känner att det är det du har brunnit för mest under hela din tränargärning?
Det är det absolut. Absolut så. Sen så ser jag nog väldigt annorlunda på det idag jämfört med vad jag gjorde då.
Hur då?
Ja, men då tror jag att det var mycket sådär att jag ville vara en bra tränare. Jag tror att det handlade om mig mer på den tiden. Och om jag ska vara så här lite självkritisk och liksom se tillbaks på det, så tror jag att det var ju mycket för min skull. För att jag ville lyckas med det här.
Mm.
Snarare än att jag kanske var jättelyhörd för vad mina elever ville. Och så kan ju det...
Det kan ju gå hand i hand.
Ja, också. Det kan gå hand i hand och det funkade nog bra, liksom. Det tror jag.
Mm.
Så jag tror kanske inte att de upplevde det så. Men om jag tänker tillbaka så var det nog mycket så att jag ville ju liksom branda mig själv och visa både för mig själv och för andra att jag var en duktig tränare. Liksom.
Mm. Jag tror har det ändrat sig med åren, eller?
Ja, mycket. Okay. Mycket.
Hur då?
Ja, jag har inget behov av att liksom synas och höra så mycket. Det är helt försvunnet, kan jag säga.
Men är det för att du liksom tappar någon dröm på vägen då, eller? Alltså här, nu är jag nöjd med där jag är. Eller? För att gissa, när du var liksom i början då, så ville du, som du säger, kanske skapa ett namn. Du ville någonstans, eller?
Ja, men så var det. Och sen gick det ganska snabbt med olika grejer. Så, där, så att jag fick ju tidigt något landslagsuppdrag. Jag var 22 år tror jag när jag fick 16 års landslaget och satt och åkte runt på EM. Och jag såg ju ganska ung ut då liksom, så att när jag åkte på 16 års EM så trodde ju alla att jag var där som spelare.
Det där har jag fortfarande här i vägen.
så var det. Nej, men så det gick rätt så fort eftersom jag var ambitiös. Så fick jag de där uppdragen och saker och ting. Det bara växte. Och sen jobbade jag ju med Sofia Tillström då.
Mm.
Som hette Sofia Finer på den tiden. Så henne jobbade jag ju med väldigt mycket under den tiden. Så att under en period så hade jag halvtid med henne och halvtid på Viksjö tennisklubb. Och åkte runt med henne och sådär.
Okej. Okay.
Så var det. Så att det blev ju så som jag strävade efter att det skulle bli. Men någonstans där så tror jag att jag märkte att det är nog inte riktigt det här jag vill. Liksom.
Att få ut och resa? Eller?
Ja.
Uh-huh.
Så att när jag hade provat det ett tag och så ja, då blev det nog att jag bytte lite inriktning. Att jag blev ännu mer sugen på att göra det här dagliga jobbet hemma i tennishallen. Att det var egentligen det jag brann mest för, okay. Märkte jag.
Mm.
Kunde känna mig lite vilsen sådär när jag var ute på tävlingar och okay. Inte riktigt.
Ja, jag förstår. Och när kom du till Näsby Park då?
Dit kom jag 2004.
Okej.
Okay. Men då hade jag varit på tennisgymnasiet i Linköping.
Okej, okay. Var det efter Viksjö du kom till Linköping?
Ja, precis.
Okay. Ja.
Så jag började på tennisgymnasiet i Linköping 99.
Ja.
Och sen jobbade där i 3 år till 2002. Flyttade tillbaka till Stockholm, träffade en tjej där då.
Mm.
Som jag sen gifte mig med också. Ja, så flyttade vi tillbaka till Stockholm 2002.
Mm.
Sen hade jag väl 1,5 år där jag egentligen inte gjorde så himla mycket. Jag hade lite timmar fortfarande så jobbade jag med lite vuxtennis under en period på tennispoolen i Sundbyberg.
Okej.
Okay. Mm.
Och sen kom du till Näsby Park där du varit sen dess.
Och sen kom jag till Näsby Park 2004. Precis. Mm.
2004, då har du varit där i 17 år någonting kanske. Blir det väl?
Ja.
Ja, ungefär. Ganska många år. Hur har du gjort för att utveckla dig själv och hålla dig motiverad i samma miljö under liksom så lång tid?
Det är en bra fråga. Hur har man gjort? Men jag tror ju att det kan ju låta väldigt konstigt när jag säger det. Men 17 år på ett sätt så känns det så, jag har ju varit där länge liksom. Men på ett annat sätt så känner jag att vi är ju långt ifrån klara.
Nej.
Kan jag känna också. Och det är väl det är mycket som har hänt Det är mycket som har hänt hela tiden i Näsby Park. Vi har hållit på och filat mycket på våra upplägg och hur ska vi göra det här. Och verksamheten har liksom utvecklats väldigt mycket, tycker jag.
Hur har den utvecklats?
Men jag tror att när jag började 2004, då ska man ha klart för sig, då hade Kenneth varit där några år, Björn hade varit där några år, Elisabeth hade varit där några år, så jag är ju den som har varit där kortast till. Nej, det är jag inte. Men de har ju varit där ännu längre. Och det var ju mycket, det fanns ju duktiga spelare där då när jag kom också. Men jag tror att det var mycket så att vi hade det vi hade då, och sen har ju jag och Kenneth har ju i alla år liksom filosoferat mycket kring hur man ska lägga upp verksamheten, vad som är viktigt och
vad har ni kommit fram till då?
Så, oj, vi har kommit fram till jättemycket grejer, men jag skulle säga att vi började nog egentligen med det vi hade då. Och de spelarna som vi hade då, och då var det ju väldigt tyngdpunkt, då var ju det yngre spelare. Mestadels så var det ju det. Och då försökte vi ju bygga en struktur som passade det spelarmaterialet som vi hade då, egentligen. Och sen har vi under resans gång så har vi ju liksom märkt alla brister som vi har. De har ju liksom kommit fram. De har ju visat sig i takt med att kanske några spelare har blivit lite äldre. Kanske har blivit ganska duktiga, att det behövs nya saker för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga, eller vad man ska säga då. Så då har ju exempelvis de här skolsamarbetena kommit till med tennisgymnasium och även ett högstadiesamarbete som vi har också. Sen märkte vi efter ett tag att våran fysträning är undermålig. Det duger inte. Nu har vi spelare som börjar spela på den här nivån. Vi kan liksom inte, det kan inte funka på det här sättet. Så det är mycket, mycket sådana saker som har växt fram. Och så har vi försökt att hitta lösningar på olika saker. Behovet av matchbevakning. Ja, men det var enkelt i början, för det var bara att åka till Mälarhöjden och sätta sig på Mik Open. Då hade vi alla spelare. Då fanns de där. Men sen plötsligt så skulle några iväg och spela ITF-er. Och ännu senare så var det några som skulle börja spela tior och sådana saker. Så vi har ju hela tiden varit tvungna att på något sätt strukturera om och hitta.
Är Näsby Parken liksom, har man varit en klubb de senaste åren som kan ta hand om elitspelare, tycker du? Eller snarare, till vilken nivå kan ni ta hand om spelarna? Kanske jag ska omformulera.
Nej, men jag ska säga så här, att vår ambition har alltid varit att kunna ta hand om vem som helst. Det har alltid varit vår ambition. Sen så är det klart att vi kan ju inte bygga en verksamhet. Vi kan inte bygga en verksamhet kring en spelare som kanske dyker upp var tredje år eller någonting sånt. Utan självklart så är ju basen i vår verksamhet är ju att vi satsar ganska brett hos oss i Näsby Park. Det är ju mycket bredd, alltså bredd, men då pratar jag bredd på tävlings.
Med många.
Ja, vi har alltid velat ha en bas av många duktiga tennisspelare.
Komna från egna leden eller från andra klubbar i närområdet?
Det kan vara både och. Det kan vara både och. Men det är väl framförallt det vi har satsat på. Så att jag tycker kanske inte att vi riktigt har haft någon elitprofil så. Även om vi har haft. Sen har vi haft många väldigt duktiga juniorer, det har vi faktiskt haft. Men basen i verksamheten har ju varit att vi har velat ha många, en stor grupp av duktiga tennisspelare som då kanske förhoppningsvis kan komma till ett college. Som kan gå in i våra representationslag. som vi kanske kan fostra. Vi kanske kan hitta tränare från det här ledet också. Det har ju inte bara varit att försöka hitta den här spelaren som vinner massa bucklor, utan det har snarare varit så att om man ser från klubbens synvinkel så har klubbens målsättning har ju varit att ta fram spelare till våra representationslag, att skapa hjälptränare, att ha en bred bas av spelare. Men sen har också klubbens målsättning varit att stötta individens målsättning. Det är också en målsättning som klubben har. Att har vi då individer som vill mer, så måste vi hitta lösningar på det.
Men jag, som du sagt, min bild är att ni har haft många duktiga juniorer hos er. Även lite äldre juniorer. Men det har inte riktigt varit så många som tagit klivet och blivit liksom framstående seniorspelare internationellt ändå. Vad beror det på?
Kan man förvänta sig det?
Nej, det får du svara på. Vad är klubbens ansvar, tycker du? För jag tänker att Näsby Park är ändå i mina ögon liksom en tävlingsklubb, en relativt stor klubb. Om inte Näsby Park kan ta hand om dem, då är det ju bara typ storklubbarna som kan det. Det är väldigt få i Sverige som kan det i så fall.
Ja.
Är det så eller?
Nej, men som sagt var, det har hela tiden varit vår ambition att får vi fram en sån extraordinär individ, liksom, så kommer vi att arbeta för att kunna ta hand om den individen också. Så är det ju, men som sagt var, de kommer inte jätteofta, utan...
Men varför inte fler av de bättre juniorerna blivit så bra då? Men ni har ju haft bra juniorer hos er.
Jo, men det har vi haft. Sen så... Ja, det är en bra fråga. Jag kan väl tycka att... Det är svårt att svara på, men...
Men vad tror du? Det är skitsvårt att svara på.
Ja, det är jättesvårt att svara på. Jag måste tänka till lite, men... Jag kan väl säga att många av de här duktiga juniorerna som har varit duktiga juniorer hos oss de sista 15 åren. Jag skulle säga att ganska många av dem tycker inte jag har haft den ambitionen riktigt. Även om de har varit duktiga juniorer så ser jag ganska, eller jag kan tänka mig ganska många när jag tänker tillbaks på det som jag inte tror riktigt har haft den ambitionen.
Hur har det syns liksom?
Ja, de kanske har varit väldigt nöjda med att komma till något college som kanske inte ens är så tennismässigt framstående. Kanske har åkt på college mer för skoldelen, trots att de har...
För festandet?
Det är säkert i några fall också. Trots att de kanske har haft en rätt hög Sverige-ranking då. Och förmodligen haft möjlighet att komma till ett bättre tennismässigt college, så har de valt någonting annat. Sen har vi ju några som har kört på också.
Men finns det något som ni som ledare hade kunnat göra mer för att öka den här motivationen för att satsa på sin tennis då? Om du upplever att den har brustit lite?
Det är möjligt. Men det är nog som sagt var en sån sak som jag har också ändrat lite grann i mitt sätt att se det. Jag tycker inte att det är ett självändamål. Utan jag tycker att det är otroligt viktigt att man som ledare försöker känna av vem det är man har att göra med. Och vad kommer göra att de lyckliga med sin tennis? Är det verkligen att åka ut och spela en massa tävlingar och lägga 850 i världen?
Man kan ju hamna högre också.
Jo, men jag menar att man måste tänka så också. Det är klart att jag som tennistränare vill ju att spelarna ska bli så duktiga som möjligt.
Ja.
Så är det ju, men samtidigt har jag ju också ett ansvar för att jag ska inte driva dem någonstans. Så jag försöker vara lyhörd för det. Sen kanske man gör felbedömningar ibland. Så det, ja, det är möjligt att man hade kunnat göra något. Det hade man säkert kunnat göra.
Men om man tänker så då, kan man nästan, ja, med tanke på hur mycket tid och ekonomi och allting som krävs för att bli bra i tennis, då är det nästan bättre direkt att säga att du ska plugga istället. För det är så få som blir tennisproffs.
Ja, men sen så finns det ju individer som på något sätt är så besjälade i att bli bra. Ja. Och det är ju en annan sak. Och jag skulle nog säga så här att om man tittar på hur det såg ut bland våra juniorer i, om man säger 2015, 2016, så var det ju extremt bra. Och jag menar, 2018 så vann vi ju jättemycket juniortitlar, alltså med Gustav Ström, Linus Karlsson, Timothy, Johanna Ström, Elvin Gofeng, och det var hur många som helst som var topp. Och det är klart att i linje med det jag sa innan då, så är det klart att då stod ju vi inför en väldigt stor utmaning. Alltså, ska vi kunna ta hand om de här, så krävs det ju extraordinära resurser. Vi måste strukturera om, vi måste dra in mer pengar till vår verksamhet. Om vi ska kunna ta de här spelarna. Och där fanns det ju några som verkligen både spelmässigt och motivationsmässigt definitivt kommer att vilja ge det här ett riktigt seriöst försök. Och då kan man väl säga, nej, i det där vi var då, så hade vi kanske inte riktigt täckning för att ta hand om det. Så var det, för det blev för bra egentligen för vår struktur.
Okej, okay. För bra eller för många?
Ja, men både och kanske.
Så då valde klubben att, nej, men det här är inte vi till för längre?
Nej, det har vi absolut inte valt. Men däremot så ser ju tennislandskapet ser lite annorlunda ut nu jämfört med hur det var för 10 år sedan.
Tycker du det är positivt?
Att det ser annorlunda ut? Ja, det jag syftar på är ju de här akademierna som finns nu, och där verkligen de här resurserna finns på plats. Ja, i grunden så tycker jag att det är positivt.
Men för en del av de här spelarna du nämnde här förut har ju bytt liksom träningsbaser till olika, ja, med klubbar och akademier och så vidare.
Ja.
Tycker du det är en naturlig gång idag? Eller är det liksom surt att det har blivit så?
Ja, men det är så, på ett sätt kan jag förstå det. Och det är väl också bara att konstatera att där kanske vi var lite för sena också på att skapa de resurserna. Jag tror att vi blev lite tagna på sängen av plötsligt att, alltså, vi har bara 5 banor och en tennisskola dessutom med 400 juniorer i. Och bara de här namnen som jag nämnde, jag menar, de ockuperar ju nästan en bana var liksom varje eftermiddag. Så att
ja, då har ni ju en bana var. Det är ju bra kvalitet, får jag säga.
Ja, nej, och sen så har vi ju då ytterligare 50 spelare i en tävlingsgrupp då, i och med att vi ändå alltid har valt att vara breda. Så att det kan man väl säga att där hade vi behövt trolla. Och vi har velat göra det för att självklart så vill vi kunna ta hand om våra spelare, och vi hade gjort allt vad vi hade kunnat för att försöka hitta en struktur för att ta hand om dem. Men det är klart att det är ett lätt beslut för dem då, när de vet att här finns allting på plats. Här kommer vi komma ut på de här tävlingarna, vi kommer få ekonomiskt stöd, vi kommer kunna träna i väldigt små grupper med dedikerade, duktiga tränare. Så det är ju inte så konstigt att de väljer det. Så att, ja, kanske blev lite mycket på en gång, men samtidigt så var ju det otroligt roligt också.
Ja, det där som touchas nu, är ju någonting som har diskuterats lite tidigare i den här podcastserien. Om att som tränare så gör man ju faktiskt karriär på sin eller sina spelare. Och det är klart att det finns en problematik i det. Men är det egentligen så fel? Både tränaren och spelaren vill ju bli bättre. Bådas ambitioner går ju hand i hand. Är det inte så liksom tennissporten är utformad? Precis som ett fotbollslag. Blir en spelare i laget bättre, ökar lagets chanser att vinna och tränaren får ett bättre rykte. Och så småningom, kanske, ett jobb med högre status. Win-win, eller?
Stefan, jag är lite nyfiken på liksom mer praktiskt då, på banan. Hur skulle du beskriva din träningsfilosofi? Vad tror du på?
Oj!
Ja, det är en luddig fråga, jag vet.
Vad tror men, jag
man
på?
Pratar om filosofi ibland. Så här, så, har du någon filosofi?
Alltså, nej. Jag tror faktiskt att jag mindre och mindre har en filosofi för varje år som går. Hade du frågat mig för 20 år sedan så hade jag nog kunnat rabbla upp någonting och det hade låtit otroligt självklart och självsäkert.
Så här gör man.
Så här gör man, då blir man bra. Jag är inte riktigt där idag. Nej, alltså det är väldigt mycket på individnivå naturligtvis och jag vet inte om jag kan svara på den frågan riktigt.
Har det ändrats under åren då, liksom, vad du tror på och hur du...
Ja, jo, men det har det verkligen gjort. Jag tror så här, om jag tittar på hur det var när jag var yngre så hade jag ju väldigt tydliga idéer om hur det skulle se ut tekniskt när man spelar. Jag tyckte jag visste precis vilken gameplan som skulle passa varje spelare. Och sen stod jag och försökte tjata in de här grejerna. Och så åkte jag med på matcherna bara för att säkerställa att de gjorde exakt som jag sa. Och så var jag sur på dem när de inte gjorde det. Och... Ja, men jag tror att det var mycket mer så då. Att jag tyckte att jag förstod hur man skulle göra och hur varje spelare skulle göra. Jag är mycket mer ödmjuk när det gäller det nu. Vad jag försöker göra är att jag försöker titta på varje individ och så ser jag dem spela. Och så får jag ofta upp en bild i mitt huvud om hur den här individen skulle kunna se ut om 2 år till exempel. Utifrån vad de gör på banan så får jag upp en bild. Och så, det är nog något som har varit rätt genomgående. Att jag ser den spelare jag jobbar med och så ser jag den några år framåt.
Så du tränar alla spelare olika då?
Ja, jag skulle säga det. Jag är inte alls lika bestämd i hur det ska se ut. Men sen finns det såklart genomgående grejer som man gör med alla också.
Som till exempel?
Det är väl lite så att du försöker bygga upp en säsong lite i olika faser där man kanske jobbar mer med det, alltså som bas då, att man jobbar med det tekniska utförandet. Och då kan det som sagt se lite olika ut för olika spelare, lite beroende på vad de har för kvaliteter, tycker jag. Och det kan vara att jag kan tycka att det passar någon spelare att spela med väldigt mycket spin. Och jag kan tycka att det passar en annan spelare att spela med väldigt lite spin. Bara som exempel.
Jag förstår.
Och det gör ju naturligtvis också att hur man tränar rörelsemönster, det kommer ju skilja sig också beroende på om du spelar med väldigt mycket spin eller om du spelar med lite spin. Men att det finns en sån grundfas där jag egentligen helt lägger själva resultatet åt sidan. Där jag inte egentligen bryr mig så himla mycket om bollen sitter där den ska hela tiden. Utan det är mer att jag vill att det ska se ut på ett speciellt sätt, på ett individuellt speciellt sätt då, ska jag säga. Det är inte så att alla, som sagt, behöver se ut på samma sätt. Och sen, så det är en fas då som får ta olika lång tid beroende på vilken ålder och vilken nivå de befinner sig på. Sen i nästa fas försöker vi sätta ihop det här mer till en helhet. Till en fungerande helhet där man kommer in lite mer på gameplan. Där kanske kraven ställs lite högre på att bollen faktiskt också måste gå innanför linjerna och över nät och så vidare. Så att det blir lite mer resultatorienterat. Och sen att man kommer in i en mer i en tävlingsfas då.
Vilken ålder snackar vi då typ?
Ja, det här kan gälla egentligen för alla åldrar, fast det ser ju väldigt olika ut.
Beroende på nivån då.
Men i princip så jobbar nog så även med de som är lite yngre. Det är bara att då kanske den här första fasen blir väldigt lång. Medan för de äldre spelarna så kanske det är kortare faser.
Men även om du tränar spelarna liksom utifrån deras specifika behov då, så utgår från att ni har ju gruppträningar en hel del av tiden.
Ja, vi är i stort sett bara. Så det görs ju i grupp.
Så hur kan en liksom träning vara uppbyggd då? För då tränar ju alla samma saker, eller?
Nej, men inte nödvändigtvis. Utan det kan ju faktiskt vara så att man delar upp tiden, att man låter någon ha fokus, någon kan ha sin övning exempelvis. Och två stycken som mer agerar bollvägg.
Okej, jag förstår.
Så kan det vara. Det kan vara att jag jobbar på en halva av banan med en av spelarna och de andra två har en uppgift på andra halvan.
Okej, jag är med.
Men så, det är klart att det är en utmaning att jobba individuellt i grupp.
Ja, det är inte helt rätt.
Nej, det hörs nästan när man säger att det är en utmaning. Men jag tycker nog att det går.
Men går det så att det blir världsklass, eller?
Det blir världsklass? Nej, förr eller senare så tror jag nog att man behöver... Då behöver man nog jobba mer individuellt. Men jag tror att det går att lägga de grunderna som då skulle kunna leda till världsklass. Jag tror att man kan lägga de grunderna på det sättet. Det tror jag. Ja. Men som sagt, var har man extraordinära individer så krävs det också extraordinära resurser.
Ja.
Så är det ju.
En genomgående fråga som jag ställt till många, många gäster här är ju det här med klassisk slagträning kontra mer matchlika situationer. Det är ju sista åren när det kommit fram en del statistik att bolldueller är korta, man behöver jobba mycket första slag och så vidare. Hur tänker du kring det? Jobbar du mycket crossträning?
Ja, det gör jag.
Berätta lite om dina tankar kring det.
Nej, men det är ju lite apropå det här med de här faserna som jag pratade om i början. Att i den här första fasen, där är det rätt mycket slagträning. Förutsatt att spelaren kan utföra det på det sättet som de ska. Om de inte kan utföra det, ja, men vi säger att någon ska spela backhand cross. Eller ska spela backhand, träna backhand. Så om de då gör det på fel sätt, då kommer det ju inte hjälpa att de står och gör det 200 gånger. Utan då måste man ju först se till att det görs på det sätt man vill att det ska göras.
Men tekniskt då?
Ja, tekniskt.
Men om de kan det då?
Ja.
Vad tjänar de på att stå och träna backhandcross då? Om de redan kan det?
Om de kan utföra det tekniskt rätt, men då ska de ju då kunna göra det med kontroll och med precision och med säkerhet. Och de ska också kunna göra det länge för att ha förmågan att koncentrera sig. Och för att vara uthålliga. Så att jag tycker det finns många poänger med slagträning, mängd. Det tycker jag att det finns. Men däremot sen när man går in då i nästa fas, där man på något sätt då ska börja bygga någon form av identitet, då tycker jag att man får öppna upp övningarna och göra dem lite mer kreativa.
Okej, men mer material då menar du, eller?
Nej, jag behöver ingen material till det.
Nej, men förklara, hur menar du kreativa?
Ja, men det kan ju vara, ja, men alltså en super basic övning som man kan göra är ju att du exempelvis har, om vi säger att det är två spelare på banan då, så har jag en spelare som hela tiden är låst i ett hörn. Mm. Och så har jag en spelare då som får jobba över hel banan.
Mm.
Och så kanske målet är att hela tiden välja rätt typ av slag för varje situation du hamnar i på banan. Okay.
Mm.
Jättebasic, superenkelt.
Mm. Jag förstår. Och så coachar du då liksom?
Och så, så coachar jag. Där måste du in och ta bollen tidigare. Eller där måste du släppa baslinjen och spela bollen högre. Mm. Där hade du faktiskt chansen att spela den här vinkeln. Där måste du kanske komma på nät när du har det läget.
Ger du mycket feedback under övningen? Eller? Skulle säga.
Ibland mycket. Ibland jättemycket. Ibland ingenting.
Okay.
Det beror väldigt på. Ja. På vilket humör jag är. Nej, det gör det inte. Men det, ibland så känns det relevant att göra det. Och ibland inte. Det beror nog på vem jag har att göra med, tror jag.
Mm. Stefan, i slutet av sommaren så brann ju eran tennishall ner. Mm. Som de flesta vet om. Men före det. Så ni har ju tränat på ett av de snabbaste underlagen jag har varit med om i Näsby Park. Det är ju otroligt snabba banor.
Mm.
Jag tänkte innan, jag har bara varit med om ett ställe med snabbare, tror jag. Men hur har det påverkat liksom själva träningarna och utvecklingen av era spelare? Att det varit så snabbt?
Ja, på något sätt skulle jag säga att det har varit väldigt negativt. Samtidigt så tycker jag nog att det också är ganska många som ändå har utvecklats och blivit bättre på de banorna också.
Men kanske hade blivit ännu bättre. Eller ja, sämre, det vet vi inte. Men
nej, ja, nej, det är möjligt. Jag har alltid sett det som en stor nackdel att banorna var så snabba. Mm. Och det är ju lite ödets ironi att de var ju nymålade och superlångsamma. När hallen brann ner. De hade stått nymålade i en vecka. Jag var inne och spelade där. Jag har aldrig spelat på något långsammare. Så jag var ju lyrisk.
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Ja. Men självklart så tycker jag att ett långsamt underlag gynnar ju allt vad det gäller utveckling, tycker jag.
Mm.
Alltså ett långsamt underlag kräver mer av din teknik, det kräver mer av din fysik, det kräver mycket bättre värdering av varje slag.
Mm.
Det kräver ett starkare psyke.
Mm.
Så att, ja, absolut.
Just det.
Absolut tycker jag att det har varit en nackdel.
Okej. Okay.
Mm. Sen har det ibland varit en fördel, speciellt när vi har spelat seriematcher hemma.
Ja, det förstår jag.
Så har det varit en del spelare som har varit rätt obekväma på de där banorna genom åren.
Ja, ja, det har vunnits en del extra poäng på det, kan jag tänka mig.
Ja.
Vi var inne lite här på ledarskap och så, Stefan.
Ja.
Hur skulle du säga att din liksom kravbild gentemot spelarna har förändrats genom åren? Är du tuffare idag än förr, eller tvärtom med vad du liksom kräver för insatser av dem?
Var jag tuffare för? Ja, men det kanske på ett sätt så kanske jag var det, att på något sätt att jag tyckte att alla ska göra likadant, alla ska göra samma sak. Ja, så att jag kanske uppfattades som tuffare då. Mm. Eller det vet jag inte om jag gjorde. Jag kan tycka återigen att jag försöker skilja på. Jag försöker skilja på. Alltså jag ställer inte samma krav på. Jag ställer inte samma krav på alla spelare. Utan det beror ju lite på vad det är de vill med sin tennis och så. De som verkligen signalerar att de vill någonting med sin tennis, ja, så ställer jag nog rätt så höga krav. Det gör jag. Fast jag gör det på ett lite annat sätt idag, tror jag.
Hur då?
Jag gjorde då. Jag kan ju... Det är inte så att jag går inte och tjatar varje dag. Så här på att, fan, nu tycker jag att du värmer upp alldeles för dåligt eller så. Utan jag bygger på mig lite grann. Och när jag väl blir arg, det är inte ofta jag blir det, men när jag väl blir arg så blir jag väldigt arg.
Okej.
Och då tycker jag att, då blir jag arg, för då tycker jag att någon har missbrukat mitt förtroende. Eftersom jag inte går och tjatar, men jag tycker ändå att jag har varit tydlig med vad som gäller. Då tycker jag att jag ger dem ett förtroende.
Okej.
Och om de inte... Om de skiter i det, ja. Så ja, då brukar det brinna.
Vad händer då?
När det brinner?
Ja, men då ställer du och skriker på dem. Eller?
Ja, det har hänt. Jag vet, en klassiker är faktiskt. Det är Todd Åkesson och Anton Wern. Fick en avhyvling.
Kollega Todd alltså?
Ja,
okay.
Ja, han pratar ofta själv om det.
Hur hade han missbrukat ditt förtroende?
Nej, men jag kommer precis ihåg hur det var. Då var det han och Anton Wern då, som då tränade de tillsammans med en tjej som heter Jenny Brobäck.
Ja.
Och Jenny var ju en väldigt ambitiös och duktig tjej. Och de här killarna passade ju väldigt bra spelmässigt in med henne då. Mm. Men hon var ju väldigt seriös. Hon ville ju väldigt mycket. Och Todd, som ja, för övrigt är en fantastisk person, ja. Men han ville inte så supermycket med sin egen tennis. Det ville han inte. Han var duktig, han var skötsam, så det var inte det. Men jag tyckte helt enkelt att det blev så dålig kvalitet på träningen. Och de stod i bollvägg på ena sidan och stod och snackade med varandra. Samtidigt då som Jenny stod själv på en sida. Och jag blev så jäkla förbannad. Så att först tänkte jag att okej, jag måste andas lite här. Jag samlar dem vid bänken liksom, så hinner jag lugna mig lite. För jag var så arg.
Ja.
Jag samlar dem vid bänken och sen så tänkte jag att okej, nu säger jag någonting i normal samtalston här. Men jag kände att jag var så arg så att jag gick i princip upp i falsett där. Jag hade Jonas Brobäcks rack i handen. Mm. Det slog jag sönder framför dem. Så jag krossade det framför
dem. Då hade du ändå hunnit samla dig lite, säger
jag. Ja, nej, men det hjälpte inte. Utan...
Så du stod och knäckte racket där framför dem?
Ja, jag slog sönder Jonas Brobäcks rack rakt framför dem. Liksom för att få lite effekt på min utskällning. Och ja...
Gav det effekten då, som du önskat?
Ja, det gjorde det. Jag kommer ihåg att Anton frågade, han såg helt livrädd. Vad ska vi göra nu då? Liksom. Jag bara, du kan dra, skrek jag. Så att han fick sticka.
Han drog.
Ja.
Men Tom blev kvar.
Ja, jag vill minnas att han blev kvar. Alltså, jag kommer inte ihåg det. Men, ja, men det är som ett exempel.
Jag vet.
Så lite så. Jo, jag ställer krav. Jag förväntar mig att när folk är och tränar, så förväntar jag mig att de ska gå in för det. Jag förväntar mig att de respekterar mig och att de respekterar varandra.
Mm. Mm.
Så att, ja, men okay. Så är det. Och jag tycker att nästan alla pass är så, okay. Tycker jag. Jag tycker att de är väldigt duktiga av våra juniorer.
Okej, okay. Och det här är saker du förväntar dig av alla?
Ja, när vi är på banan så förväntar jag mig det av alla. Det gör jag. Sen kan ju kravbilden utanför banan se lite annorlunda ut.
Beroende på ambitionsnivå.
Ja.
Mm. Ja, men. Så tror du att många, att vi är lite för mjuka idag mot spelarna?
Jag tror att det kan vara så. Men jag tror att det kan vara åt andra hållet också.
Okej. Beroende på vad de vill.
Ja, men jag tror att vi alla vi tränare är ju säkert väldigt olika också. Det finns nog de som är stenhårda, kan jag tänka mig. Sen finns det säkert de som är för snälla. Men jag tycker det svåra är ju hela tiden att det kanske blir lite otydligt. Liksom, var ska det här leda? Vad är det vi... Varför gör vi det här? Jag tror att det kan bli lite luddigt ibland. Och att ibland kanske man inte som tränare vet riktigt heller. Vad ska det här leda till?
Hur tar du reda på det då?
Det är dels men genom samtal framförallt naturligtvis. Det ligger väl i, som grund att vi försöker ha individuella samtal med de jag jobbar med. Eller vi ska säga. Så försöker vi ha individuella samtal där vi kanske framförallt lyfter sådana frågor. Kanske inte så mycket i detalj kring tennisen, utan lite mer övergripande. Vad vill du? Vad vill du ska hända det närmaste året? Hur ser du dig själv? Vad gör du med din tennis om 3 år?
Jag förstår.
Vad ser du framför dig? Och där tycker jag då kan man i alla fall få en hint. Men sen handlar det ju om att kunna tolka signaler också, för det är inte alltid det som spelare säger stämmer med vad de gör. Och finns det ett stort gap däremellan, det de uttalar och det de faktiskt
gör. Är du ärlig då?
Gör. Ja, jag försöker vara ärlig. Jag försöker vara ärlig, absolut.
Just det. Det är inte så lätt alltid. Eller?
Att vara ärlig.
Nej, men vad, om de säger att jag vill bli så här, att säga vad som verkligen behövs för det. Ja, så jag menar.
Ja, fast det finns ju inget alternativ egentligen. Det måste man väl. Alltså det beror ju lite på vilken ålder det är.
Jo, naturligtvis
och så också. Det är skillnad på om det kommer en 10-åring och säger att de vill bli bäst.
Men så här, om man pratar om det, liksom vad som krävs och så vidare. Du sa för många år sedan du gjorde en del landslagsuppdrag och så vidare, med lite utomlandsresor, och du bevakar mycket tävlingar här i Sverige och så vidare. Men de senaste åren har du kanske inte varit lika mycket utomlands och bevakat tävlingar och matcher och så vidare.
Nej, det har jag inte.
Hur håller du dig uppdaterad på liksom omvärlden idag?
Ja, men bra fråga. Jag tror egentligen att jag alltid har det som har intresserat mig mest och det som har funkat bäst för mig är egentligen det samtal med andra tränare. Det är det jag har lärt mig mest av. Jag tycker jag har träffat faktiskt otroligt många intressanta personer genom åren. Och det är oftast så jag har lärt mig saker, tycker jag. Och jag tycker att ibland känner jag mig som en mix av väldigt många olika...
Ja. Vill du nämna någon som du liksom sett upp till lite? Eller som varit lite mentor, bollplank så här?
Ja, alltså det är många, men alltså ska jag nämna två så är det ju såklart Kenneth är ju han har ju betytt jättemycket för mig. Kenneth Bergbom, ja, absolut. Och jag ska också säga Hannes Hederstedt.
Okay.
Som speciellt när jag var ung tränare så var de i alla fall något äldre än mig och
det är de fortfarande i så fall.
Ja, det är de faktiskt, det har du rätt i. Och de var ju, jag tyckte att de skilde ut sig, i alla fall i Stockholm då, så tyckte jag att de var unika på den tiden, för att de hade ett intresse som tränare, så var de intresserade på en nivå mycket högre än alla andra tränare som jag träffade från Stockholm. Jag tyckte de var så otroligt passionerade liksom i sitt jobb. Och jag tog otroligt mycket intryck av dem. Och både Kenneth och Hannes fick mig att känna att det här är ju världens viktigaste jobb, att stå och hålla på med tennis. Ja. Liksom de fick mig att känna en stolthet över att vara tennistränare.
Ja. Känner du fortfarande den stoltheten?
Ja, det gör jag faktiskt. Det måste jag säga. Att jag tycker att jag har ett jättebra jobb. Mm. Och jag tycker att jag har ett jätteviktigt jobb.
Mm.
Sen så är det kanske viktigt på ett annat sätt idag än...
Ja.
Alltså det har blivit lite bredare. Man ser det på lite annat sätt idag. Nu har jag ju två tonårsbarn själv. Och när jag ser hur det fungerar liksom i deras skolor, i deras vänkretsar, ja, så förstår jag ju ännu mer vilket otroligt samhällsviktigt jobb det här är. Eller liksom med föreningar och med idrott och så. Så att det är ju en del av det som jag kanske inte tänkte så mycket på när jag var yngre.
Nej. Men även om det är så här, du har ändrat lite syn på liksom varför det är viktigt för dig liksom så här.
Mm.
Har du fortfarande liksom drömmar liksom kopplat till din karriär eller ditt yrke? Eller vad har du för målsättningar för dig själv nu?
För mig själv?
Ja, för din del liksom så här.
Jo, men ja, det har jag. Men jag kommer att hålla dem för mig själv. Jo, jag kommer att göra det.
Okej. Vad gör du som hint då?
Nej, men...
Nu är du med i podden här, Stefan.
Ja, jo, jag vet. Men någonstans är det så här. Det kan ju låta som att jag är helt fri från prestige och sådana saker. Och det är såklart inte. Utan ja, jag har sportsliga målsättningar fortfarande. Okay. Sen så kanske inte det kanske inte är de som på något sätt är de starkaste idag.
Mm.
Men jag tycker att jag och vi som klubb och jag som tränare och även de andra tränare, jag tycker inte vi är klara med Näsby Park.
Okej.
Okay. Så
dina målsättningar, ja, som jag frågar, det är kopplat till klubben då?
Ja, det är de nog. Mm. Det är de nog mycket. Jag ser inte mig själv någon annanstans.
Du sa ju tidigare här i början av avsnittet att liksom, tenniskartan har förändrats lite under åren. Att det har växt fram akademier till exempel. Är det någonting som Näsby Park också går i tankar att starta? Om ni eventuellt får en ny hall och så vidare så småningom. Vilket vi hoppas att ni får såklart.
Ja, det får vi hoppas. Jag tror inte det, men det ska man väl egentligen kanske fråga Kenneth.
Mm. Men jag frågar dig vad du tycker. Borde ni gå den vägen?
Ja, måste det heta akademi?
Nej, det heter ju det i resten av världen. Men...
Ja, jag vet.
Eller vad vill du kalla det då? Stefans tennisskola?
Nej, absolut inte. Men om du med akademi menar liksom någon form av mer riktad satsning, mer resursstark
typ som KLTK typ.
Ja, typ som KLTK, jag vet inte det. Nej, jag tror inte vi kommer göra på det sättet.
Okay.
Det tror jag inte kommer bli aktuellt, men vad vet jag. Men nej, men absolut. Jag tror också att det är ett måste. Speciellt så som det ser ut nu med den konkurrensen som finns. Om vi nu vill fostra spelare upp till högsta nivån.
Mm.
Och därmed kunna uppfylla mina hemliga drömmar. Så tror jag nog att vi kanske måste ha någon sån enhet i klubben liksom som är lite mer resursstark och lite smalare.
Mm. Om vi säger då, om vi bortser från vad varje enskild tränare vill, är det nödvändigt då att en klubb som Näsby Park ska ta hand om den typen av spelare? Eller kan det vara mer rimligt att de slussas vidare i en viss fas i karriären? Det är svensk tennis bästa.
Ja, det är ju också en jättebra fråga. Men så som det är just nu, så tror jag att det är jätteviktigt att det finns klubbar som vill producera spelare. Jag tror att det är jätteviktigt, för annars vet jag inte riktigt var akademierna ska få sina spelare ifrån heller.
Men det kan ju vara att klubbar ska få sig upp till en viss ålder innan de går vidare till en akademi.
Ja, det skulle kunna vara så.
Om man ska hålla det lite så som ja. En kull från er gick vidare nu.
Ja, just det. Nej, men det tror jag väl. Det kan jag tänka mig att... jag kan tänka mig att säkert många tycker att det ska fungera så. Och jag säger inte att det behöver vara fel. Det kan mycket väl vara rätt. Men sen är jag ju så naiv och dum att jag tror fortfarande att vi har mycket vi skulle kunna göra. Så att vi fortfarande skulle kunna vara en faktor. Och det är väl bra om det finns klubbar som i alla fall vill det.
Ja, det är superbra. Det är superviktigt.
Ja, jag tror att det är viktigt. Faktiskt. Så får man väl se vart tar vägen.
Spännande att få dig tillbaka i en podd här om 4-5 år här, när drömmen har satt sig i rullning kanske.
Ja, just det.
Stefan, du har ju många år kamperat ihop med Björn Sahlin.
Ja, det ska gudarna veta.
Och som och många kanske anses som en av de roligaste personerna i tennis-Sverige. Är han så rolig, Björn, eller?
Ja, han är fantastiskt rolig, det är han. Han är nog faktiskt ännu roligare
än vad man tror.
Ja, han är väldigt rolig. Det är han är ett original utan dess lika. Och det säger jag på ett positivt sätt.
Ja, det förstår jag. Men hur har ni liksom kompletterat varandra och fungerat så bra genom åren?
Jo, men det är rätt spännande, för på ett sätt så är vi är väldigt väldigt olika här nu då.
Alltså, du är också rolig, Stefan, men ni känns ju ändå som två olika personligheter.
Ja, vi är väldigt olika personligheter, och jag ska säga att jag har lärt mig mycket av Björn och hans förhållningssätt, liksom hans synsätt.
Så berätta mer. Men
han är ju en väldigt otroligt livsglad person. Och ser ju bara, han ser liksom bara möjligheter med grejer, vilket ju är väldigt befriande. Alltså det finns ju tusen exempel man skulle kunna dra, men och vissa mer lämpade än andra kanske, men han är så, han ser liksom inga begränsningar i någonting.
Okay.
Så att det är fantastiskt, och han kan ju hålla 100 bollar i luften samtidigt. Utan att det bekommer honom. Men bara som ett exempel, hur han råddar runt den här Kroatienresan som vi gör. Du vet, det skulle få vilken människa som helst att bränna ut sig på en vecka, så som han håller på.
Det är träningsläger som ni har haft.
Ja, det är med 100 deltagare, och jag kan garantera att han bollar runt. Alltså han har så mycket bollar i luften under den här veckan, och han fixar så mycket grejer och allt strul som dyker upp och alla frågor som kommer upp från 100 pers, och han ser garanterat varenda en.
Otroligt.
Och hinner väldigt mycket liksom. Han hinner väldigt mycket. Där är vi ju väldigt olika. Jag behöver ju mycket tid på mig för det jag gör. Jag är ju lite mer så att när jag ska göra det, jag gör ju sällan saker snabbt liksom, för att då tycker jag inte att de blir bra. Nej, utan, men det är kanske därför jag inte tycker att jag är färdig efter 17 år. Liksom.
17 år till.
Ja, jag behöver nog 17 år till. Jag hoppas man lever så länge. Men han är otroligt snabb. Sen så kan ju det då såklart bli på bekostnad av att ja, att han kanske glömmer bort någon grej ibland. Eller, ja. Men det är inte så allvarligt för honom. Medan jag är ju mycket för struktur.
Ja.
Jag vill ha struktur och jag vill liksom tänka igenom saker kanske helt ett par gånger extra.
Just det.
Och det har inte han något behov av.
Nej.
Så att på så vis kompletterar vi varandra bra. Jag tror att jag är väldigt bra för Björn. Och Björn är väldigt bra för mig.
Ja.
Och sen är vi ju också... Ja. Sen är vi ju jättegoda vänner. Vi känner ju varandra väldigt väl privat sådär nu också.
Mm. Ja, efter och, många år så borde ni...
Ja, jo, vi gör ju det. Och vi umgås ju ibland på fritid och sådär också. Så att... Ja. Absolut.
Men finns det något du liksom tagit efter? Som du lärt dig av honom? Så här, liksom, det här försöker jag verkligen liksom... bli bättre på. Eller ja?
Nej, men... Jo, men är det någonting så är det nog så att man behöver inte ta allting så jäkla allvarligt.
Mm.
Jag är ganska allvarsam som person. Liksom. Och det, då är det befriande att ha en sån kille som är så långt ifrån allvarsam.
men kan han vara allvarlig också, Björn? Eller?
Ja, han kan vara allvarlig. Men han kan absolut vara allvarlig. Det kan han. Men det är väl oftast inte den sidan man ser. Han älskar ju att skämta. Varje dag är ju liksom... Om det inte är mycket skämt och händer konstiga saker på en dag, då tror jag att han tycker att det har varit en väldigt tråkig dag. Så att... Det händer ju ofta saker.
Ja.
Och är man på lite halvdåligt humör så när man kommer på morgonen så kan man ge sig fan på att man... Ja.
Det är fantastiskt ju.
Ja. Så kommer det hända något jävligt konstigt som gör att man gott skrattar. Liksom.
Genom alla år liksom, inom svensk tennis här, Stefan, så har du bevakat mängder med Båstadtennis, SM, Salk Open och ja, svenska tävlingar. Kan jag tänka mig.
Mm.
Kan du se någon trend i juniortennisen i Sverige? Liksom?
Någon trend?
Ja, men liksom, vad har du för spaningar genom åren? Hur det liksom juniortennisen har utvecklats och kanske vart vi är på väg och så vidare?
Ja, vad ska jag säga där? Det man kan konstatera är ju att... Alltså att det har förändrats mycket från det när jag började åka ut på de här tävlingarna. Dels om man tittar på tjejtennisen. När man börjar med att titta där så är ju nivån ofantligt mycket högre idag än vad den var för 20-25 år sedan.
Okay.
Otroligt mycket högre nivå. Och det som fascinerar mig nu faktiskt är att alltså nu är det ju väldigt många, tittar på flickor 14 då, ta det som exempel, så tycker jag att man hittar väldigt många tjejer som är bra tennisutbildade och med schyssta slag och de ser ut som tennisspelare. Jämfört med hur jag tyckte att det var då för kanske 25 år sedan, så var det mycket mer hemsnickrat, alltså stora brister. Det kunde vara både tekniska brister, fysiska brister. Så att där tycker jag att det har hänt otroligt mycket. Om man istället tittar på killsidan då, så stämmer det lite grann där också, tycker jag. Jag tycker att det är så många fler nu som ser välutbildade ut.
Mm.
Ser ut som små kopior av proffsen.
Mm.
Men sen vet du tusan om de är så mycket bättre.
Okej. Okay. Ja, för det var min nästa fråga, hur du tycker nivån har liksom förändrats.
Jag tror att om man tittar tillbaks, ja men säg slutet av 80-talet, början av 90-talet, så jag tror att tennisen var så jäkla stor så att det blev ett så naturligt val för alla små idrottskillar att spela tennis, vilket gjorde att konkurrensen blev otroligt hög, vilket drev upp nivån.
Mm.
Det tror jag är det som kanske har varit lite sämre då, eller det som har hänt är att jag tror att att alla har inte hamnat i tennisen helt enkelt nu på senare tid. Mm. Vilket gör att, ja, vilket blir negativt för konkurrensen. Så att när jag å ena sidan tycker att spelarna ser mycket bättre ut idag än vad jag tyckte att de gjorde för 25 år sedan. Men jag tror att nivån, som sagt var, konkurrensen gjorde att nivån blev väldigt hög.
Mm. Okej. Okay. Så vad kan man dra för lärdom av det då?
Ja, vad kan man dra för lärdom? Lärdomen är väl att det är otroligt viktigt att tennisen är så attraktiv att man får dit de här små idrottskillarna och tjejerna till tennisen. Och det har såklart med massor med olika saker att göra, och det finns väl folk som har spekulerat i det här hur mycket som helst som har mycket bättre svar än vad jag har, men jag tror att det där, jag vet ju att det finns vissa som tycker så här, ja, men det var bättre förr
liksom.
Men det köper ju inte jag alls. Jag tycker ju att det är mycket bättre nu än vad det var när jag började. Jag tycker att det är mycket högre nivå på tränarna. Jag tycker att det är... Ja, jag tycker att det är mycket bättre. Däremot så tror jag att vi har ett lite sämre urval.
Märker du det liksom i eleverna som kommer in i Näsby Park också, eller?
Ja, det kan jag nog känna. Att om man tittar på, ja, men säg de sista 15-20 åren sådär, så shit vad gammal jag lät nu. Nej, men det jag vet att när jag började och några av dem man såg då och några av dem man jobbade med, så kunde man verkligen känna att shit vad det finns mycket i den här individen.
Mm.
Någon sorts nästan wow-känsla sådär. Och den har blivit ovanligare, tycker jag. Mm. Och det kan vara på olika sätt. Det finns ju naturligtvis idag en enorm tekniker som har jättemycket boll i sig. Och bara för att ta ett exempel. Men då är det oftast någonting, då tycker jag oftast att det är någonting annat som bromsar upp den här potentialen på något sätt. Och det tror jag har med, där kommer den här konkurrensbiten in, att när konkurrensen är tillräckligt tuff så tvingas du ha allt på något sätt. Medans om det inte är samma konkurrens, då kan du hävda det väldigt bra med att ha någon utstickande kvalitet, eller du kommer undan med vissa brister. Och för att koppla tillbaka igen då till det jag sa med tjejtennisen, så var det ju verkligen med tjejtennisen förut, att hade du en kvalitet som stack ut, att du var otroligt löpstark och inte missade, men då var du ju en stjärna i Sverige. Idag räcker ju inte det.
Nej, och en mindre utomlands kanske.
Ja, absolut.
Ja, men jag är med. Ja, Ja, intressant spaning. Så det är svårt vad man ska göra åt det här med att få in rätt individer in i tennisen.
Men, ja. Och det har jag ju absolut inget svar på, utan det finns ju andra som tror jag kan svara på det mycket, mycket bättre. Men det är klart att man måste ju vara, det är ju inte själv, det görs ju inte av sig självt som det gjorde kanske på 80-talet. Mm. Då, jag vet, när jag satt just i det här rummet då, och hade mitt första jobb här i Sollentuna, då vet jag att vi hade liksom en kölista. Alltså juniorer som ville börja spela tennis, en kölista på 600-700 namn. Liksom. Och det ringde varje vecka och liksom undrade, hur ligger jag till i den här kölistan?
Ja, supertaggad.
Och, ja, och den här kölistan, det var ju naturligtvis något som man bara hade skrivit ner någonstans. Man, det var ju inte superkoll liksom, på den. Det var så här handskrivet och du vet, kanske på olika ställen och så där, så det var inte superproffsigt på det sättet, men hade någon ringt tillräckligt många gånger så kanske man hamnade upp en bit på den där kölistan.
Då klättrade man.
Ja.
Taggad förälder.
Ja, verkligen. Så att, och då är det klart, då behöver man inte göra så mycket riktade grejer. Och, utan då fick vi med automatik in dem på tennis då.
Just det. Sen är det ju, ja precis. Sen är det väl många tennisskolor som också är fulla idag, framförallt Stockholmsområdet. Men det vi pratar om är att få in rätt typer av individer, ja, kanske in i dem.
Ja, ja precis.
Stefan, vi är framme vid segmentet med lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna här.
Här borde jag ju verkligen, det här borde jag kunna plugga in.
Ja, vi har inte förberett
det jag gjort.
En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån? Nu garvar du. Har du läst en bok någon gång?
Ja, jag har läst ganska mycket böcker när jag var yngre, men jag är sämre på att läsa böcker nu. Jo, men då skulle jag nog säga faktiskt, vad fan heter den där som Billy Rilo skrev en gång i tiden.
Ja, det kanske jag också borde veta. Bäst när det gäller, eller?
Bäst när det gäller, om vi pratar idrottslitteratur. Ja. Jo, men jag har nog läst, jag har läst en del sådana böcker som kopplade mycket till mental träning och sånt. Och det är kanske det jag har blivit mest inspirerad av. Sen är det olika
det är
författare.
Ja.
Film som jag blivit inspirerad av. Nej, jag tänker inte säga Gladiator. Ja, jag säger väl dummare då.
Ja, det är riktigt klassiker.
Ja, det är nog den roligaste filmen jag sett.
Ja, jag håller med.
Jag tycker fortfarande den är fantastisk.
Ja, den är kul faktiskt. Vad har du ändrat uppfattning om de senaste åren?
Vad har jag ändrat uppfattning om? Ja, det är nog mycket jag har ändrat uppfattning om. Oj, vilken svår fråga. Jo, en sak som jag ändrat uppfattning om, det är att jag har varit väldigt, bestämd på att jag aldrig ska bo i ett hus.
Ja, och det har vi sett att det har du ändrat uppfattning om.
Och det har jag ändrat uppfattning om. Så att nu har jag köpt ett hus tillsammans med min kära sambo där igen.
Ja, vad kul. Ja, det är grattis till det.
Så tack. Ja, så det har jag ändrat uppfattning om.
Ja, då ser vi trivs där då.
Ja, för det tänkte jag att det ska jag absolut inte göra. Och det var någonting jag verkligen var bestämd. Jag har till och med sagt till barnen att jag kommer aldrig bo i hus. Det är liksom ingen idé att ni...
Vad fick du ändra uppfattning då?
Ja, kärleken.
Det var någon annan som ändrade din uppfattning. Ja, det är bra. Vad är bortkastad tid enligt dig kopplat till tennis då? På något sätt.
Bortkastad tid för mig, det är att gå in och utföra en träning, eller för den delen gå och spela en match och inte göra det med engagemang. Och inte göra det noggrant, inte göra det ordentligt. Det tycker jag är bortkastad tid. Det är ju också så att när man lägger så otroligt mycket tid på tennis. Mm. Så, alltså både som tränare och som spelare, så måste man ju också konstatera att förutom att det är såklart det är lustfyllt och det finns en glädje i det, så finns det också ett slitage. Det finns också ett slitage för spelaren. Och det är klart, en spelare har ju inte... Man har ju kanske ett utmätt antal timmar man kan hålla på. Det går inte att hålla på hur mycket som helst. För det kommer säkert inte varken kroppen eller huvudet att klara av. Och då kan jag tycka att det är otroligt viktigt att göra det ordentligt. När man väl är där. Att, man gör det fullt ut.
Jag är med. Jag håller med dig. Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med dig om?
Som andra inte håller med mig om. Jag tror inte att man behöver vara så himla auktoritär.
Okej.
Okay. Och det tror jag att... Inbillar jag mig att vissa tycker att man måste vara.
Ja, ja. Hur har du ändrat i det här, ditt ledarskap? Eller?
Ja, det har jag nog gjort. Ja, det har jag gjort ganska mycket.
Till att bli så mindre auktoritär?
Ja. Jag tror att jag tar mindre och mindre plats.
Okej.
Okay. Faktiskt.
Med flit då?
Ja, det är nog med flit.
Du ger större ansvar till atleten?
Ja. Det gör jag. Och ja, jag har inget emot att sätta mig själv lite i bakgrunden. Om jag tycker att saker och ting funkar. Det är nästan som en liten drömvision jag har. Att jag ska kunna gå in på banan med min grupp. Och sen ska jag kunna sitta och peta mig naveln på en bänk. Och se att det är fantastisk träning. Då tycker jag att jag har gjort ett bra jobb.
Ja. Jag förstår vad du menar. Jag är inte själv lika övertygad. Men,
ja. Nej, men jag säger ju det. Att det är under förutsättning att det är fantastiskt.
Ja.
Men är det inte fantastiskt, då kan man ju inte sitta där.
Hur bra måste det vara för att vara fantastiskt då? För med det även de bästa spelarna genom tiderna har jag en tränare som står där bredvid och ger tips.
Ja. Men jag tror att... Jo, det är klart att man ska ge tips. Det är inte det jag säger. Men jag säger att jag försöker tona ner min roll. Och det är viktigare för mig att de gör någonting bra. Än att jag är superaktiv.
Ja, jag förstår.
Fast om de inte gör det bra, då måste jag ju vara superaktiv.
Ja, men jag är med.
Men det är någon sorts drömvision. Jag hamnar ju aldrig där. Jag har hittills aldrig någonsin suttit på den här bänken. Men en dag, tänk att bara kunna liksom sitta och titta ut över någonting som fungerar fantastiskt bra.
Ja, det är imponerande. Ring mig då. Så kommer
det samtal kommer du nog aldrig få. Men man kan ju drömma.
Stefan, vilken är svensk tennis största styrka?
Jag skulle säga att det är vår tradition. Det är ju en styrka. Jag skulle säga att de våra väl utvecklade klubbar är en styrka. Och sen skulle jag säga att det stora tennisintresset som finns i Sverige och alla kompetenta och duktiga människor som finns inom tennisen.
Om det är så väl fungerande klubbar och det finns så otroligt mycket kompetenta och duktiga människor inom tennis Sverige, varför får vi inte fram bättre spelare då?
Därför att jag tror att det är inte det vi jobbar mot.
Okej. Okay.
Alltså jag säger inte att det är rätt.
Nej, utan men du upplever att vi jobbar inte mot att få fram internationella tennisspelare.
Nej, jag tycker inte vi gör det. Samtidigt som man kan säga att klubbarna är en styrka, så kan man ju också vända på det och säga att klubbarna är en svaghet. Om vi pratar om den absolut högsta nivån, så är det klart att hur många klubbar har möjlighet?
Nej.
Så att det är klart att det blir, i det perspektivet så blir det ju en svaghet.
Mm.
Men i ett bredare perspektiv så är det ju, tennis är ju väldigt tillgängligt i Sverige. Och jag ska faktiskt citera min kollega nu då, Andrej.
Mm.
Som liksom kommer från en helt annan kultur.
Mm. Kroat, va?
Ja, han är kroat. Och någonting han sa, som fascinerade honom, det var att det finns så otroligt många duktiga spelare i Sverige.
Okej.
Okay. Men inte på den allra högsta nivån.
På den lägsta?
Inte på den lägsta heller. Men på en något lägre nivå.
Okay.
Att det finns en enorm bredd av duktiga tennisspelare i Sverige. Och det är ju såklart, det är ju för att det finns så många klubbar och det finns sån tillgänglighet för tennis. Han sa att så är det ju inte i Kroatien. Du har några få som kanske är riktigt, riktigt bra.
Ja. Men om vi vill ha fram internationell konkurrenskraftiga tävlingsspelare då?
Ja.
Vad görs det för fel då, Stefan?
Nej, men jag tror att de här initiativen nu som har tagits de sista 10 åren, tror jag på ett sätt att det är rätt väg.
Du pratar om akademier?
Ja, med akademier, absolut, så tror jag att det kan vara rätt väg. Sen är det ju såklart jätteviktigt att få dem att funka i förhållande till klubbarna också. Mm. För fortfarande så är det ju så att klubbarna är ju superviktiga. Det är ju klubbarna som tar fram spelare.
Mm.
Som då sen i den bästa av världen ska kunna utvecklas vidare då på en akademi.
Berätta mer om det du sa där med att du upplever att svensk tennis inte strävar efter, eller jobbar mot att få fram tävlingsspelare liksom internationellt gångbara.
Ja, men nu pratar jag ju framförallt kanske om klubbar.
Mm. Okay.
Och svensk tennis, det har ju varit, alltså innan de här akademierna fanns, så var det ju upp till klubbarna att försöka ta fram spelare. Och så fanns det svenska, eller ja, det finns fortfarande Svenska Tennisförbundet, som då tog fram några, eller som plockade några stycken.
Ja, det är lätt att glömma dem ibland. Ja,
ja, ja.
Ja, skitsamma.
Men samtidigt, det beror också på vilken roll ska de ha då? Vilka resurser har de? Men för att komma tillbaka till det då, så var det ju upp till klubbarna.
Ja.
Och jag tror att så som tennisen har utvecklats globalt, så är ju det såklart otroligt tufft för klubbar att kunna skapa det här. Så jag tror att de här initiativen är väldigt bra. Jag tror att det är rätt väg att gå. Mm. Sen så tror jag fortfarande att det finns säkert mycket att göra när det kommer till kommunikation och hur klubbarna kan vara bra för akademierna och hur akademierna kan vara bra för klubbarna.
Mm.
Där finns det nog väldigt mycket att göra,
tror
jag. För att det är klart att, vad ska man säga, det ska ju helst inte vara någon motsättning mellan de här aktörerna.
Nej, exakt.
Så att det ena undergräver det andra. Liksom. Det är ju lätt att det blir så.
Ja, det är klart. Det är klart. Det är så pass relativt nytt i Sverige.
Ja.
Det kanske rollerna inte riktigt har satt sig.
Nej,
än,
men så,
faktiskt.
Så tror jag. Och jag tror att saker tar lång tid. Och jag tror att även det här tar lång tid. Sen är jag helt övertygad om att, jag menar, på massa olika ställen i det här landet, på akademier och i klubbar och coacher, så görs det ett bra jobb. Jag är helt övertygad om det. Men på något sätt så måste man få ihop den här kartan också till en fungerande helhet.
Mm.
Så tror jag. Så det är det jag menar när jag säger att det finns mycket kompetens och duktiga coacher och ett stort tennisintresse. Ja, för bredden
ja.
Så gör det. Och även bredden av tävlingsspelare. Jag pratar inte bara om motionärer, jag pratar om tävlingsspelare också. Mm. Men det som funkade, funkade kanske bra för 30 år sedan. Det funkar inte lika bra idag.
Nej.
Och jag tror fortfarande det är så att i en klubb, det är många hänsyn som ska tas.
Så är det.
Och det är många som vill ha sina behov tillgodosedda. Mm. Så att man får respekt för att det är otroligt svårt.
Ja. Om du var härskare över svensk tennis, ja, vad skulle du prioritera att göra då?
Ja, gud, det skulle jag aldrig vara. Det skulle inte passa mig.
Men om du nu var det?
Om jag nu var det så tror jag att jag skulle jobba mycket med kommunikation och relationer. Mm. Och försöka på något sätt, fråga mig inte hur, men jag skulle nog på något sätt försöka få ihop olika aktörer. Mm. Samordna resurser, ta tillvara på den kompetens som finns och på det intresse som finns. Mm. Och den goda vilja som jag tror finns.
Ja. Ja. Ja, den goda viljan finns nog. Ja.
Ja, det tror jag. Mm.
Stefan, sista frågan här. Ja. Vad som helst, skulle du vilja rekommendera någonting?
Om jag skulle vilja rekommendera något? Mm. Ja, vad skulle det vara?
Köp ett hus.
Jag kan inte riktigt rekommendera det om jag har sagt att jag aldrig ska göra det. Men, vad skulle jag rekommendera? Nej, jag kan inte rekommendera någonting, utan det får
vara se Dum och Dummare kanske.
Ja, eller lyssna på Tåström. Det skulle kunna vara något. Se några intervjuer med Tåström och sen lyssna igenom hans samlade verk genom åren. Det är en riktig legend.
Ja, jag har förstått att du tycker det. Stefan, det har varit superkul att prata med dig. Tack så mycket för att du tog dig tid och dela med dig.
Ja, men tack snälla för att jag fick vara med.
Härligt. Mm.
Stefan känns smart och eftertänksam. Jag fick känslan av att han och Näsby Park togs lite på sängen när ett gäng duktiga juniorer för något år sedan valde att byta träningsmiljöer. Såklart tråkigt för inblandade om sådant kommer oväntat, men också en möjlighet till utveckling. Givetvis tragiskt ur alla möjliga synvinklar att deras hall brann, men om en ny hall kommer stå klar inom hyfsat snar framtid är det en fantastisk möjlighet att starta på en ny kula, göra saker ännu bättre och faktiskt tänka om. Tänka nytt och spetsa till bitar som behöver spetsas till ännu mera. Utvecklas man inte, avvecklas man. Fantastiskt tycker jag att höra Stefan efter 17 år i Näsby Park fortfarande känna att det finns mycket ogjort. Let's go! Tack för idag!